Välkommen till Det stora i det lilla med Eva och Eva. En resa i den inre och den yttre världen. Hej Eva.
Hej Eva.
Idag så ska vi prata om ledarskap.
Ja.
Och det här är ju verkligen ett av dina specialområden. Så jag tänkte nästan bara luta mig tillbaka och lyssna. För nu måste du berätta, vad är det här med ledarskap egentligen?
Ja, då kan jag börja med att berätta att det började med något väldigt personligt för mig. Långt bak i tiden när jag jobbade så var det väldigt många som ställde frågor till mig när jag jobbade med redovisning och småföretagare om hur de skulle leda sin personal, inte bara regelverket utan också mera frågor runt ledarskapet i sig i praktiken. Och då tänkte jag så här, det här är jättespännande, vilket jag alltid har tyckt att ledarskap är. Men jag är ju inte chef, och det var ju chef var lika med ledare på den tiden, jag återkommer till det. Utan om jag inte har den här erfarenheten så kanske jag inte kan tala om för andra hur någonting är. Så jag sökte chefsjobb helt enkelt. Och jobbade som chef inom privat och offentlig sektor i 10 år. Och fick med mig mycket erfarenheter och fortbildade mig själv också. Och jag funderade väldigt mycket på det här med vad ledarskap, chefskap och olika roller innebär bara i arbetet. Och det här är nog ett av mina främsta intressen eftersom jag redan på universitetet, ännu längre bak i tiden, läste om ledarskap och organisation men inte kanske hade praktiserat det i arbetet på samma sätt som jag förstod det då. Sen fick jag en möjlighet eller tog chansen att starta eget 2007. Och då hade jag jobbat så mycket med det här och sett att vad vi än gör så kommer det tillbaka till vårt eget ledarskap, självledarskapet. Det börjar där. Om vi inte vet vad vi själva vill, vad vi själva är på väg, så är det väldigt svårt att jobba i ett ledarskap med andra eller i en roll som chef eller projektledare eller medarbetare också. Vi leder oss själva, om vi nu pratar om arbetsplatsen, så leder vi oss själva i vårt arbete, hur vi ska jobba och hur lägga upp jobbet. Och om vi hamnar i stress eller om vi har ett flow och så vidare. Och det beror ju naturligtvis också på hur vi är organiserade, vad vi har för kultur på arbetsplatsen. Men det här intresserar mig så mycket så att jag startade eget och har jobbat med det sedan 2007. Om man då ska titta på vad det här innebär, så förut så hade vi med en tayloristisk syn på organisation och ledarskap. Och då var det egentligen chefer, medarbetare och så vidare i en viss hierarki. Idag har vi ju så många nya organisationsformer och också en globaliserad omvärld, en digitaliserad värld där vi kan jobba på ett helt annat sätt. Till exempel har vi ju sett nu senaste åren att det är väldigt många fler som kan jobba hemifrån i perioder åtminstone. Och det kräver också väldigt mycket mer både av självledarskapet, den egna kompassen inuti, att utveckla den. Hur jag ska lägga upp ett jobb under dagen och också hur jag ska kunna kombinera det här med vänner eller familj eller min omgivning då privat. Om man tittar lite på vad det innebär idag då, självledarskapet är någonting, den inre kompassen, något jag tror alla behöver utveckla fortlöpande. Det är inget som blir klart, utan att vi har lite koll på vad vi själva vill, vart vi är på väg, vilken omgivning vi befinner oss i. Och vi har ju vissa möjligheter till val där i olika omfattning naturligtvis, beroende på vilka vi är, var vi bor och vad vi har för ekonomiska förhållanden och så vidare. När man tittar på arbetsplatsen så har vi också ledarskapet. Det är någonting som man är formell eller informell ledare. När vi tittar på hur vi jobbar så har vi också andra roller. Men det här har ju ingenting egentligen, eller en roll ska man kunna leda sig själv i. Men det är inte säkert att man är en naturlig ledare för andra för att man är chef. Så det är en sak vad man har för ledarskapsförmågor, formella roller. Det är 2 skilda saker. Det som har med mina värderingar att göra, det är mitt inre ledarskap som också gör att jag kanske tackar ja till en chefsroll eller till en roll som medarbetare med ansvar för ett visst område. Och det bör ju korrelera med varandra. Jag kan inte prata idag. Därför att om inte jag gör någonting i mitt arbete som följer mina inre värderingar, mitt inre ledarskap, mitt självledarskap, då är det väldigt svårt att utföra det här jobbet också. Så därför blir det viktigare och viktigare också för arbetsgivaren idag, eller för den som är företagare, att veta vilka värderingar står företaget för. Så att det blir rätt person på rätt plats, som man brukar säga förr i tiden.
Det här var otroligt intressant. Det är så roligt att veta precis hur du började tänka på ledarskap. Och då tänkte jag, just det, ekonomer, så det är ofta man vänder sig till dem och pratar med. Men så fick jag en väldig massa andra tankar i huvudet. Jag tänkte på mitt första jobb.
Berätta.
Ja, nej, men det var ju väldigt hierarkiskt. Där var chefen var chef, och initiativ bland personalen var ju inte så förskräckligt välkomna. Det var verkligen, det sågs nästan som en, det vore en form av subversiv verksamhet. Och informella ledare då som dök upp, de skulle snarast tryckas neråt. Men det här är ju alltså 45 år sedan ungefär då. Och sen har ju jag under hela mitt yrkesliv sett den här förändringen, och det är väldigt intressant att det är det du tar upp, för att väldigt mycket av det du säger, det känner jag ju igen då från olika jobb, eller olika epoker snarare inom mitt arbetsliv. Från chefen är chef och medarbetarna säger ja och amen, fram till då det här mer digitala ledarskapet. Och då tänkte jag så här, ja, men då har jag en fundering där. Rätt så många chefer måste ju ha fått en chock snarast. Ska jag klara av nu att leda medarbetare som är utspridda lite överallt och ingen kommer in på jobbet? Utan här ska jag försöka att leda dem. Hur klarar jag ut det här? Och sen måste jag också, en del medarbetare har väl rimligen då också, åh vad skönt, nu kan jag liksom fixa de här grejerna, nu behöver jag inte pendla, nu behöver jag inte vara så där närvarande på jobbet hela tiden, nu behöver jag inte ditt och datt. Så att jag förstår verkligen när du säger det här om självledarskapet också, och i en digital era, det gäller ju att man verkligen har det som medarbetare, och det gäller att chefen också lyckas vara ledare och vara chef på distans. Hur tycker du att man har du sett någonting av det, hur man har tacklat det just i olika företagskulturer? Hur man gör och hur klarar man det här? Eller är det så att kan man växa in i de här rollerna och träna?
Ja, träna kan man alltid göra, men jag tror också, det är därför jag jobbar i och för sig både med självledarskap, med olika roller på arbetsplatsen och kulturen. Och jag vet ju att man kan träna på olika saker, men om vi börjar med oss själva, förstår vi inte stadiga i oss själva med vår inre kompass, har en tillit till oss själva, vår egen förmåga. Också har en acceptans för det vi inte kan förändra, eller som vi inte vill ta konsekvenserna av om det sker en förändring. Kan vi börja där, så är det mycket lättare att jobba tillsammans också. Mm. För idag så drar vi åt olika håll. Vi drar både åt att kunna jobba på olika platser och vid olika tillfällen, och även samlas då på en plats. Det är en mer gammaldags arbetsplats, om jag säger så, även om den är... Det moderna arbetslivet idag ser annorlunda ut. Det är den ena delen. Å andra sidan så är vi ömsesidigt mer beroende av att kunna jobba i team idag. Att dela saker och att jobba tillsammans. Därför att det är så väldigt komplext och specialiserat, arbetet som sker idag på många ställen. Och högteknologiskt också, även om inte jag jobba med teknik eller i mitt arbete, så ändå är jag beroende av att IT fungerar, att jag har datorer som fungerar, att jag kan kommunicera med omvärlden digitalt till exempel. Så att det här kräver att vi har en ständig utveckling och möter omvärldens förändring. Och vi pratar om förändringsledarskap som viktigt idag. Det är jätteviktigt. att vi som den som har en ledande roll på en arbetsplats kan leda förändringen också och anpassa sig till omvärldsförändringar som sker väldigt snabbt. Men jag skulle inte tro att vi kan göra det om inte vi var och en är beredda på att vara våra egna förändringsledare i vårt självledarskap. Att se att världen förändras och det påverkar mig. Även om jag inte tycker att det är kul kanske alltid att det förändras. Eller riktigt vill förändras för jag tycker jag har ett kul jobb. Så kanske jag behöver ha en acceptans i vissa delar för att jag kan inte påverka det här.
Jag tror ju att nu under alltså 2020-talet så tror jag att den här förändringen, inte minst då på grund av pandemin och fler och fler, alltså fler och fler går digitalt, så tror ju jag att hastigheten har ökat och det tog ett språng på något sätt i och med att den här utvecklingen hade kommit i alla fall, men det gick plötsligt mycket fortare, att det tog ett stort hopp, kanske ett decennium som man bara hoppade över. Men då tänker jag så här också, det du säger att nej, men det är inte alltid så kul att förändras, och det kan ju vara väldigt väldigt jobbigt att saker och ting ändras, för att man inkörd i sina spår och man vet hur man gör, och sen så plötsligt så hups, jobbet i den form man kände, eller hela världen i den form man kände den, ser plötsligt inte likadan ut. Hur rustar vi oss för att klara sådana saker, sådana snabba förändringar?
Återigen så kommer jag till det inre arbetet, det går nog inte att hoppa över det, och jag tror vi behöver tid för oss själva. Jag vet att vi behöver tid för oss själva och även med andra för att se vår egen inre utveckling och påverka den. Och göra medvetna val. Och för att göra medvetna val om vart vi vill i livet och vilka vägar vi ska ta, så behöver vi ju först bli medvetna om vilka möjligheter det finns och vilka resurser vi själva har. Både då inre resurser och yttre, som ekonomi och andra saker. Om jag ska göra en liten passus här, så kan man ju säga att ja, det digitala har gått snabbt senaste åren. Att vi har digitaliserats lite till mans ännu mera. Och det är ju kanske ändå en positiv utveckling som har kommit utifrån något som inte har varit så bra då med pandemin. Samtidigt kan man säga, så om vi tittar 10-20 år tillbaka, så har det ju börjat redan där med att valfriheten har blivit så mycket större. Vi kan välja banker, försäkringsbolag och jämföra. Och det är många valmöjligheter som också digitaliseringen har gjort tillgängligt för oss att göra val snabbare. Och vi dessutom påverkas väldigt mycket så fort man är inne på en telefon eller en dator av många valmöjligheter eller erbjudanden som kommer upp i olika former. Så att den utveckling som pågått så länge tror jag gör att vi har tappat bort ibland den inre ron. Att sätta oss ner, ta till oss verktyg och redskap för att hitta tillbaka i stressade stunder till vem jag själv är, vad min inre kompass säger, vart jag är på väg, vart jag vill gå. Och göra valen här och också hitta modet att se i vilken utsträckning vi vill vara med på yttre förändringar och välja bort. Så att jag tror att vi alla behöver skapa den här tiden och ytan för oss själva. Det måste börja där. Sen när det gäller arbetsplatser så behöver vi gemensamt jobba också med att få en tydlig riktning vart vi är på väg. Det kan uttryckas olika i olika organisationer beroende på vad det är för typ av företag eller organisation. I vissa fall kan man faktiskt inte se målen så tydligt, speciellt i utvecklingsskeden av ett företag. Men trots det behöver man ha ett syfte och en inriktning. Vi vill uppnå det här. Sen kanske man inte vet riktigt hur hela tiden, utan man får testa sig fram. Och det kanske är skillnad mot tidigare när det fanns enbart vissa givna vägar. I hur man, och några som bestämde, som du pratade om för 45 år sedan när du började. Så att med valfriheten så kommer ju också någon form av stress som vi måste kunna hantera. Stress är ju inte negativt i sig, men lever vi en ständig stress och inte kan släppa stressen, då blir vi sjuka och vi kan bli väldigt sjuka. Så vi behöver nya verktyg för en ny tid. Och det går att utveckla och det går att hela tiden jobba med sig själv och se det som något positivt. Inte som någonting som är påtvingad eller någonting som jag omgivningen ser som en nödvändighet. Utan jag kan ta initiativet själv istället.
När jag lyssnar på det nu, då tänker jag på så här ungefär att ja, men vi vet... Eller vi bör veta som organisation och som person också, alltså varje människa då, att ja, men det här är målet på ett ungefär, mer eller mindre exakt då, så här. Men det kanske är så att man har ingen ordentlig karta dit längre. Därför att de här väldigt fasta hållpunkterna eller fixpunkterna, de har... En del av dem har försvunnit. En del har bara flyttat på sig. Så man måste på något vis klara av... Så känner jag alltså när jag lyssnar på det. Att man måste liksom klara av att gå efter den här inre kompassen. Även om man inte vet hur terrängen ser ut. För man har ingen ordentlig karta. Men om man kan hålla fokus någonstans där borta. Det här är målet. Mm. Och de här sakerna måste jag göra för att nå det där målet. Det som man måste göra klart för sig på vägen där då, det är ju, ja, men vad har jag för någonting att hålla mig i? Och då känns det som det handlar en del, om jag bara går in till mig själv, då känns det som en del handlar om att jag måste veta vilka värderingar jag har. Jag måste in och grotta i mig själv för att veta vad är det jag tycker är rätt och riktigt. Vad är det jag har för hållpunkter så att säga. För de har blivit de nya fixpunkterna. När fixpunkterna har blivit mycket mer diffusa i omvärlden, i omgivningen. För plötsligt är det som den här... Kanske viss mån brist på ledarskap också. Eller att ledarskapet är mer diffust. Ja, men då måste ju jag själv bli väldigt mycket bättre på att veta vad det är jag vill och vad jag tycker är viktigt. Och vad tycker jag är rätt och fel. Det är ungefär som, det är sådana saker som jag tänker när du pratar. Och sådana saker jag märker att det har ju jag jobbat en hel del utan att jag ens har... tänkt på eller vetat att det handlar om självledarskap, så är det ju sådana saker jag har jobbat med mig själv.
Mm. Det har ju funnits en tid redan tidigare runt 70-talet när man hade så här laissez-faire ledarskap, att man skulle få göra som man ville och då skulle det bli bra. Så det har ju böljat lite i perioder att det har funnits, men då var ju inte världen så komplex.
Nej.
Utan nu så tror jag att det är inte bara en strömning eller utan det är mer en nödvändighet att vi utgår från oss själva, våra värderingar som du säger. Vårt syfte, och det är ju väldigt flummigt låter som, det måste man borra i själv. Men på något sätt så syftet med varför jag är här, även om det kanske inte bara finns ett syfte, det är ju ändå att jag kan känna in om jag jobbar med det här, att är jag på väg... Som en segelbåt ungefär som kryssar sig fram. Jag kanske inte går mot exakt syfte eller mål eller hur jag uttrycker det hela tiden. Men jag har ändå en ungefär rätt huvudriktning. Att jag inte går åt ett motsatt håll. För det brukar kännas i hjärtat och i magen. Konstigt nog, men kroppen reagerar ju snabbare än hjärnan. Så om vi försöker använda både hjärna och hjärta och mage tillsammans symboliskt för att... ta beslut så, och ger oss tid för det, så tror jag att vi har en större möjlighet att ändå till slut känna att vi går åt någorlunda rätt håll. Och ibland behöver vi stanna upp då för att hitta de här punkterna och se och ompröva dem. Är vi på väg åt ett annat håll? Inte för att omvärlden tvingar mig, utan för att jag kanske har utvecklats och behöver det. Vi är inne i olika faser i livet och olika yttre omständigheter även i vårt privatliv, kanske från att vara barn till vuxen, ung vuxen före det och sen tonåren förstås som är ju väldigt kanske den mest kaotiska tiden för väldigt många när det händer så mycket. När man ska gå från att vara per definition omhändertagen till att ta hand om sig själv. Och sen när man blir äldre, när man kanske börjar ta hand om andra, vare sig det är barn eller gamla föräldrar eller andra i sin omgivning i olika skeden av livet, så får man ju inte tappa bort sig själv på vägen där. Utan då gäller det att se vilka omständigheter har jag just nu och vad säger kompassen. För att vi kan alla göra val i livet, men vi kanske inte vill ta konsekvenserna av vissa val. Så då väljer vi att stanna kvar i det vi har. Men det är inte så att vi inte har valfrihet. Inom naturligtvis den kontext vi lever inom. För när jag tänker på de barnen du har i Nepal. Och mina barn så har ju de naturligtvis inte haft samma kontext och vuxit upp i. Men det finns ändå en valfrihet inom varje kontext. Men frågan är, vill jag ta konsekvenserna?
Och där tror jag att väldigt många människor blandar ihop det där då. Man ser att nej, men de där konsekvenserna, det går inte. Och då ser man inte att man har valmöjligheten, bara för att konsekvenserna tar över och liksom överskuggar det hela då. Så man kan inte se valmöjligheten. Och också det här, inte bara att välja saker, välja bort, är ju också någonting som kan vara väldigt, väldigt viktigt.
Mm.
Men Eva, visst har du skrivit en del om det här med ledarskap och självledarskap?
Ja, jag har både bloggat eller bloggar om det, och jag har skrivit en skrift också för personlig utveckling för uppfinnare och innovatörer på uppdrag av Göteborgs uppfinnarförening. Och utbildar specifikt de här grupperna inom ledarskapet. För när vi är i utvecklingsskeden i våra jobb, när det sker, antingen när vi jobbar med innovation och entreprenörskap eller när omvärlden gör att det förändras snabbt, då måste vi, jag måste väldigt ofta nu, egentligen skulle jag inte vilja göra det, för det är inget man måste, men jag tror starkt att man behöver utvecklas och följas med på insidan i sin process. Det är inte bara sakprocesserna, vad är det för saker vi ska utveckla eller för processer på arbetet, utan den inre processen behöver följa med inuti oss. Det är därför jag, efter att ha jobbat från det yttre med ekonomi, administration och gått till det inre, det är ju till följd av min övertygelse, och jag tror att det ger mest effekt. Sen behöver man också jobba med kulturen i en organisation. Mm. Det är också en process som ger kontexten till många där man arbetar. Om ledarskapet är dåligt, men också om medarbetarskapet är dåligt eller inte fungerar bra. Alltså hela kulturen som vi alla bidrar till. Då blir det inte bra. Då är det svårare att jobba. Vissa kanske klarar av det, andra inte. Men det ökar risken för en inre stress. Och att jobba med kulturen och ledarskapet på en arbetsplats, det handlar ju också om att egentligen leva upp till hållbarhetsmålen. De globala hållbarhetsmålen. Att alla ska ha rätt till en jämställdhet i arbetet. Att man ska ha en god hälsa och så vidare. Vi ska ju prata mer om globala mål längre fram. Men det är ju en del av det. Som vi lyfter blicken, så är det också en del av att uppfylla de globala målen. Att se till att vi ömsesidigt försöker skapa en bra kultur på vår arbetsplats som börjar inifrån. Och det ökar också produktiviteten. Industrin med andra och innovatörer kan skapa någonting som också påverkar miljön på ett positivt sätt.
Mm. Nu funderar jag på två saker.
Ja.
Var hittar vi din blogg någonstans?
På evasvede.se.
Eva med enkel V och Svede med dubbel V.
Ja,
och .se. Ja, just det. Ja, men jättebra.
Ja.
Och så finns det en sak till som jag undrar. Det här med självledarskapet hänger ihop det här med att vara individualist, men man ingår ändå i ett sammanhang, det här med teamwork och sånt här. För nästa gång ska vi prata om det här att vara individualist, men hur man gör det men inte blir egoist. Och då hänger ju det ihop det här med självledarskapet och hur kan man funka i en organisation och team också. Det här är ju jätteviktigt inför det.
Ja, och då kommer det handla om helt enkelt att göra gott för alla, inklusive sig själv, i det man gör. Så då pratar vi om det nästa gång.
Jätteintressant, det ser jag fram emot.
Jag med.
Tack för nu.
Ja, ha det bra allihopa.
Hej då.
Hej då. Det var allt för idag. Välkomna att följa oss på vårt Instagram-konto. Det stora i det lilla.